Han gick in i din kamp på jorden. Gud tog plats i din egen gestalt. Det här är en fastesalm, en påsksalm, som kan ge oss människor tröst och berättar om en Gud som mitt i vår livskamp och troskamp bär oss. En Gud som kämpar med. Vi behöver få känna närvaro när vi kämpar med olika saker i livet. En Guds närvaro som ofta uttrycker sig i att en människa sluter upp i vår sida. I församlingen, i släkten, på arbetsplatsen är vi allesammans väl förtrogna med kamp. Med liv som inte blev som vi hade tänkt oss eller hoppats. Vi har i bibeltexterna vi har fått lyssna på mött två människors liv som inte blev som de hade tänkt sig. Och vems liv blir det? Berättelsen om Jakob och den kananeiska kvinnan står där för att vi ska kunna känna igen oss. För att vi själva inte ska vara rädda att konfronteras Gud när livet inte blir som vi har tänkt oss. Berättelsen om Jakobs kamp och kvinnans kamp för sin dotter lyser där i Bibeln som hoppets facklor och berättar att kampen inte är förgäves. Att vi inte behöver ge upp. Att det kommer en morgondag, en gryning. Ett bönesvar. Inte alltid som vi har tänkt oss. Men som Ylva Eggo hon skriver i sin millenniumsalm. Om hoppets Gud får bära oss igenom kan trots allt något nytt få växa fram. I vår kamp behöver vi höra, ge inte upp. I veckan kunde vi läsa i Lerums tidning om 21-åriga Elin som kämpat mot blodproppar och hjärtfel. Och överskriften på hela uppslaget var, ger aldrig upp. Och på Solkatten har vi kunnat stödja föreningen, ge inte upp, som stöttar den dagliga kampen som många som lever med autism och Asperger har. En kamp för att leva sina liv. Fastan är en tid där vi på ett tydligt sätt får kännas vid vår egen kamp och försöka klä den i ord. Och vi påminns om att ingen människa är ensam i sin kamp för att Jesus är där. Jakobs kamp och kvinnans kamp förmedlar en trons kamp, en brottning med Gud. En brottning som kan leda oss till större mognad som människor och fördjupa vår relation både med oss själva och med Gud och med andra som vi släpper in. Något nytt kan växa fram. Det är väldigt lätt att förstå den här kvinnans kamp för sin dotter. Förtvivlan som kan komma när ett barn är sjukt. En förtvivlan som kan bli en drivkraft att göra vad som helst och korsa varje omöjlighet för att försöka göra helt. Kvinnan vägrar ge upp. Vi ska bara ha kvinnan i bakgrunden när vi nu ska fördjupa oss lite grann i texten med Jakob. En berättelse som handlar om motståndets välsignelse och vägran att ge upp. Men först lite bakgrund om Jakobs liv. Jakob, han lurar till sig sin äldre brors välsignelse. Han hamnar i en dödlig konflikt med brorsan Esau och tvingas fly. I 14 år arbetar Jakob under sin morbror Laban och blir förälskad i Labans dotter Rakel. Men på självaste bröllopsnatten blir Jakob lurad och upptäcker att han har fått Lea, systern till sin kärlek Rakel. Jakob han lär sig arbeta hårt, förstöra sig själv, vara make och far. Och när barnen börjar växa upp så vaknar hans egna minnen, kan man tolka det, av det förflutna. Och han ställer sig frågan, vem är jag nu? Jakob börjar längta hem. Han tar risken att konfronteras med Esau, väl medveten om att Esau har rätt att döda honom när de träffas. Men hans längtan efter att återse sin bror är större än hans fruktan. Så han samlar allt han har. Boskap, ägodelar, familjemedlemmar. Och så ger han sig iväg, lastad med gåvor till Esau. Jakobs berättelse handlar om att bli en vuxen man. Hans liv ska mogna och djupna. Och Jakob går, kan man tänka, igenom en klassisk mittlivskris. En sån som kan drabba oss alla i olika skeenden i medelåldern och av varierande anledningar. Barn flyttar hemifrån, föräldrar blir sjuka och dör. Livet är inte längre oändligt och inte heller arbetslivet. Och tron. Trons språk känns trångt och vi undrar om Gud är med. Krisen kan handla om att se tillbaka och att se framåt. Vad är meningen med livet nu i den här perioden av mitt liv? Där är Jakob, mitt i livet. Han har lärt sig allt man behöver för att bli en kapabel och självständig människa. Han vet hur komplicerat livet kan vara. Och efter många år har han byggt upp en egen tillvaro, lärt sig arbeta och ta ansvar. Han har blivit sviken. Han har tvingats acceptera att livet inte blev som han hade tänkt sig. Han har älskat och han har fått egna barn. Barn som påminner honom vad han har flytt ifrån. Han stod inför en förändring som innebar kamp. Och jag tänker att jag nu fick en bok här i veckan som jag har som en av mina fasteböcker. Och precis när jag liksom varvade med att förbereda den här predikan så läste jag ett citat som jag tänker att jag tror nog att det var sätter lite så här pricken på hur jag upplever att Jakob har det just i den här texten vi har läst. Författaren heter Bakley och han skriver att omdana det egna sättet att leva innebär bland annat att göra upp med synden. Det innebär förlåtelse, helande och frigörelse från det som var tidigare. Det innebär kamp. Djupa känslor väcks inom oss i kampen. Vi upplever två slags känslor på djupet när vi engagerar oss för en förändring. Å ena sidan missmod och en stark längtan efter att vända tillbaka. Å andra sidan entusiasm, hopp och glädje inför möjligheten till ett nytt liv. Känner du igen dig? Inför en förändring, tvetydigheten. Å ena sidan känslan av att vilja vända tillbaka. Allt ska vara som vanligt. Å andra sidan hoppet att en förändring, ett nytt liv, ett befriat liv kanske är möjligt. Nu kommer vi till texten. Jakob som stannar vid vadstället som skiljer honom från det som har varit och det som komma skall. Där skickar han över alla sina kvinnor, barn, tjänare, sina gåvor och sin boskap. Han står ensam kvar vid floden och väntar på natten. Det berättar att när man ska bli vuxen och mogna kan man inte ta hjälp av någon i alla lägen. Man måste möta sig själv. De kristna mystikerna de beskriver de här upplevelserna med ord som natten, mörker, öken. Den natten brottas Jakob med en främling. Är det Esau han slåss med? I en uppgörelse brottas han med upplevelsen av sin pappa och mamma i barndomen. Eller slåss han mot sina egna skuggor? En ängel eller kanske en demon? Berättelsen hävdar att Jakob slåss med Gud. Främlingen som han brottas med vill från början inte säga sitt namn. Men när natten, den här natten så blir Jakob vuxen. Han blir vuxen därför att han för första gången tror att det finns en egen mening, en välsignelse över hans liv. Att han inte behöver snylta på någon annans mening, på Esaus välsignelse, utan har rätt att förvänta sig och göra anspråk på en egen mening. Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig, säger han till främlingen. Nu först vågar Jakob begära sitt eget liv och han är beredd att betala priset för det. Precis som kvinnan med den sjuka dottern gjorde. Hon som bryter alla konventioner, all etikett för att kämpa för sin dotters överlevnad. Jakob går inte oskadd ur kampen, men han får som han vill. Främlingen talar om för Jakob att han har kämpat med Gud och vunnit. Han kan nu lämna det gamla bakom sig och gå in i framtiden som en fri man. Här läser jag om en Gud som inte är rädd för att jag ska bli vuxen. En Gud som inte är rädd för min kapacitet. Inte alla mina motsägelser. Inte för min vilsenhet. Inte för sprickan i mitt liv mellan förnuft och passion. En Gud som inte är rädd för att jag ifrågasätter bibeltexter och tvivlar och inte får ihop min tro alla gånger. En Gud som har tid att vänta tills jag står vid mitt vadställe till det förflutna och inser att jag kan fråga efter det som är mitt eget istället för att resignera, svika, fly eller försöka leva på någon annan. Förändring är möjlig. Där vid vadstället får Jakob tolkningsnycklarna till sina erfarenheter av att vara en vuxen människa. Han vågar behålla sin relation till Gud när han inser att han faktiskt kan växa i den relationen. I kampen med Gud, i motståndet, händer det något. Vi tvingas bli tydliga. Vi behöver olika typer av motstånd i livet för att kunna utvecklas som människor. Kampen och motståndet kan vara välsignat. Livet kan djupna och mogna. Någon har sagt, jag vet inte vem, Gud är min mest älskade motståndare. Jag tror att Jakob skulle kunna hålla med om det påståendet när han väl hade gått över floden och mött sin bror. Och i fastetiden som vi nu är inne i kanske vi skulle kunna ställa oss den frågan. Hur skulle det vara att närma sig Gud som en älskad motståndare? Jakob han håller ett hårt tag om motståndaren och kanske sitt förflutna. Och han säger, jag släpper dig inte förrän du välsignat mig. Men kanske är det när han vågar släppa taget som kampen är slut och välsignelsen är ett faktum. När han erkänner sanningen, försonas och därför blir fri. Vi läser att Jakob i kampen får ett nytt namn, en ny identitet. Han går igenom krisen, han växer och mognar. Och i kampen har han mött sitt eget djup och Gud. Hans nya namn blir efter den här händelsen Israel. Det betyder Guds kämpe eller en människa som brottas med Gud. Visserligen går Jakob haltande därifrån, läser vi. Det gör vi ofta från våra stora livskamper. Vi haltar. Vi har märken, vi har ärr efter besvikelser, förluster och kamp. Då livet inte blivit som vi tänkt oss. Men trots sin skadade höft går Jakob segrande ur brottningen. Och berättelsen den slutar så vackert och så hoppfullt. Det står, när han lämnade Penuel såg han solen gå upp. Kampen var över. Gryningen hade kommit. Den mörka natten hade nått slutet. Nu väntade en ljusare framtid. För Jakobs del innebar det att han hade mött Gud och sig själv. Därför var han redo att försonas med sin historia och sin bror Esau. En historia som hade legat och skavt i Jakobs hela vuxna liv. Jakob hade tagit sig igenom krisen och nu hade han en ny utgångspunkt. Han hade släppt taget om det förflutna. Han hade försonats. Nu hade han äntligen erövrat sitt eget liv, sin egen integritet, sin egen välsignelse och hade en riktning. Nu, sedan den här dagen, hade han en ny plattform för resten av sitt liv. Jag ska läsa en kort dikt av Ylva Heggehorn som handlar just om Jakob. Gud mäter sin styrka mot människans och längtar att övervinnas. Vi flyr till vår svaghet. Men Herren är stark och låter vår styrka finnas. När morgonen gryr står vi skälvande kvar med slaget mot höften som bränner. Att vinna sitt liv som ett byte är tungt, men Herren vår hunger känner. Gud söker sin like i människan. Är du din förtvivlan trogen, så möter hans välsignelse när tiden för mötet är mogen. Idag kanske texterna kan inbjuda dig att identifiera område där du behöver försoning, förlåtelse för att kunna gå vidare. En sådan insikt och väg innebär ofta en kamp. En kamp som kan leda till befrielse. Vid nattvarden kommer du inbjudas att där bak i kyrkan ta en sten just för något sådant i ditt liv. En sten som du vill lämna vid korset som ett uttryck för att nu vill jag lämna det här för att gå vidare, för att bli fri. För vi alla lever med brustenhet, besvikelser, sår och ärr. Vi kämpar med livet. Och berättelsen om Jakob och den kananeiska kvinnan, de står där för att ge oss hopp i vår kamp. Och jag tror att man skulle kunna formulera det hoppet med hjälp av Eggehorns psalm. När livet inte blir som vi har tänkt oss, vad gör vi då med bitterhet och skam? Och hon ger själv svaret. Det finns ett hopp som aldrig ska gå över, trots alla ärr av bitterhet och sorg. Om hoppets Gud får bära oss igenom, kan trots allt något nytt växa fram. Så till sist, därför, ge inte upp. Låt oss be. Jesus Kristus, tack att du går med oss på den väg som är vårt liv. Du delar vår kamp och vår resa mot mognad. När motståndet växer, hjälp oss att inte ge upp. Hjälp oss att kämpa för och tro på förändring. Hjälp oss att inte släppa taget om dig och lita på att du bär. Tack att jag är sedd av dig, att du tänker på mig. Du vill att jag ska vara en del av livet som du ger. Tack för förlåtelsen som gör oss fria. Amen.